Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Yeah. Att spela in sig själv, det är bra när man håller på med podcast.
Mm.
Säger du att du ska lyssna på en podd eller att du lyssnar på en podcast?
Podd.
Poddillipodd. Och just Utrikespodden är din favoritpodd av alla poddar som finns.
Mm.
Ingen annan.
Bästa podden.
Bästa podden.
Bästa podden.
Och varmt välkommen till Aftonbladet Utrikes. Jag heter Jenny Ågren och med mig i studion som vanligt så har jag Nivetta Wood. Halloj!
Tjena, tjena!
Hur intresserad är du av fotboll?
Alltså jag skulle ändå säga att jag är mer intresserad av fotboll än av hockey. Och då kommer jag ju ändå från hockeystaden Huskvarna. Så att där är väl min nivå. Men jag är väl liksom en sån här... medgångssupporter framförallt.
Ja, men det är härligt. Men då fattar ni att ni som lyssnar nu, varför pratar de om fotboll när det ska handla utrikes? Jo, därför att i förra veckan så blev det nämligen klart att Newcastle United, ett fotbollslag i Premier League i England, köps upp av PIF, en saudiarabisk investeringsfond. Affären har varit på gång en ganska lång tid och har stoppats tidigare, men nu är den alltså ett faktum. Newcastle är ett sånt där lag som inte haft några större framgångar sedan typ 1950-talet, när de senast vann FA-cupen. De kämpar ofta i botten av tabellen och har också haft en ägare som fansen varit extremt missnöjda med. Men nu har alltså den här investeringsfonden köpt klubben för 3,7 miljarder kronor och det gör Newcastle till en av världens rikaste klubbar. Det har varit mycket kritik från många håll kring den här affären. Bland annat så har Amnesty uppmanat själva Premier League att säga nej till affären. För i den här fondens styrelse så sitter ingen mindre än kronprinsen i Saudiarabien, Mohammed bin Salman, som också ju är misstänkt för att ligga bakom mordet på journalisten Jamal Khashoggi 2018. Sportswashing har det också snackats om i många år nu, vilket handlar om att en stat eller till exempel ett företag köper in sig i en idrott för att tvätta sitt rykte. Är det just det här som Saudiarabien håller på med nu? I det här avsnittet så ska vi ta och snacka om vad Saudiarabien försöker göra med sitt köp av Newcastle, hur landet också köper in sig i andra aktörer för att verka modernare, trots att landet ständigt anklagas för brott mot mänskliga rättigheter. Vi ska börja med att snacka med vår fotbollsreporter i London, Frida Fagerlund, som får hjälpa oss med allt kring fotbollsfrågorna. Stockholm calling London. Hello Frida!
Hello, good morning!
Vad säger du om den här affären?
Ja, vad säger man? Var ska man börja? Det är ju en, alltså det är ju en remarkabel köp på så vis att jag tror inte att vi kommer att få se, eller vi har inte tidigare sett ett övertagande där någon kliver in på det här sättet och helt plötsligt så går en klubb från att vara ganska, ja men halvdagen ekonomiskt till att bli världens rikaste fotbollsklubb. Eller klart att vi har sett det tidigare, men när det nu finns aktörer som Man City och Qatar på marknaden så blir det förstås ännu mer påtagligt när någon kliver in och faktiskt brädar dem. Och det är ju då med om vi förutsätter då att Saudiarabien är inblandad i den här affären, vilket de själva hävdar att de kanske inte är, trots bin Salmans kopplingar då till PIF, The Public Investment Fund. Men det är väl klart att man kan inte blunda för att det finns väldigt starka kopplingar mellan PIF och den saudiska regimen. Så just därför så är det såklart en oerhört häpnadsväckande affär.
Men du, den här affären var ju på gång redan för typ ett år sedan och sånt där. Men då blev det en konflikt kring det här Bein Sports. Kan du förklara detta?
Ja, men exakt. Det är ju detta som blir så himla intressant. För att Premier League hävdar ju att anledningen till att köpet har dragit ut på tiden eller det som de invände mot hade att göra med Bin Salmans kopplingar då till PIF. Men de flesta, inklusive jag själv, tror väl snarare att det berodde desto mer på Bein Sports. Och det var väl ungefär 3-4 år sedan som Qatar och Saudiarabien hamnade i en sorts konflikt där Saudiarabien förbjöd Bein Sports exempelvis att sända sportsrättigheter i Saudiarabien. Bein Sports ska ju sägas är ett av världens största sändande bolag. De har hela marknaden i norra Afrika och Mellanöstern och är en av Premier Leagues absolut största samarbetspartner. Och det Saudiarabien gjorde var i stort sett att knycka Bein Sports feed, så de fortsatte att sända Bein Sports sändningar men utan att betala. Och detta var ju någonting som Premier League var fullt medvetna om och försökte sätta tryck på Saudiarabien att sluta göra det här, vilket Saudiarabien då inte gick med på. Så att anledningen nu till att 24 timmar innan det här köpet gick igenom, att Saudiarabien helt plötsligt hör av sig till Qatar och säger att nej, men vi kan ju tillåta Bein Sports ändå att ta sig in på den saudiska marknaden. Och vi ska se till också att motverka piratsändningar hädanefter. Jag tror inte det är en slump att det kom 24 timmar innan det här övertagandet gick igenom. Så att även om Premier League hävdar att det har att göra med att de inte var riktigt säkra på hur pass inblandad Bin Salman var i PIF, så tror jag definitivt att det är Qatar som har varit den slutgiltiga faktorn till att det faktiskt gick igenom till slut.
Ja, för Bein Sports är alltså ägt av Qatar.
Precis. Och det är samma, det var inte bara Bein Sports de hade en konflikt med Saudiarabien, utan det var även andra statliga verksamheter som Qatar Airways exempelvis. Så att, och det där är ju lite grann också att hur mycket är nationerna inblandad i de här public investment fonden nu exempelvis. Alltså hur mycket har Saudiarabien med det att göra? Abu Dhabi Group är likadan som äger Manchester City. Hur inblandad är egentligen kungafamiljen där i Man City? Vi vet inte riktigt, för att det är alltid någon annan de skjuter fram. Alltså, nu har ju PIF exempelvis skjutit fram Amanda Staveley som är en brittisk affärskvinna, född och uppvuxen i Yorkshire någonstans. Och då blir det ju som att humla frontfigur för Newcastles nya ledning. Liksom att det finns andra frontfigurer, det är väl Sheikh Mansour i Manchester City exempelvis. Så att man vet inte riktigt hur sammankopplade regimerna är med fotbollsklubbarna, men det är klart att man inte kan blunda för att det antagligen är så att de är väldigt involverade.
Och sen var det ju också så, Frida, att Amnesty ville ju att Premier League skulle säga nej till den här affären. Hur kommer det sig?
Jag tror väl att mycket har att göra med journalisten Khashoggi då, som du nämnde här i introt, där FN slog fast 2019 att Saudiarabien låg bakom mordet på honom, och det var väl på konsulatet i Istanbul där. Och det har ju spett på ännu mer kring det här med mänskliga rättigheter, och det är väl klart att det är ju känsligt kring fotbollen, för fotbollen är en arbetarsport som har kommersialiserats stenhårt på sistone. Det var väl egentligen Roman Abramovich, ryska oligarken, som var först ut när han köpte Chelsea att på något sätt bli den här stereotypen av en rik ägare som pumpar in pengar. Men Abramovich representerar ju inte Ryssland. Han representerar ju sig själv och är en affärsman som väldigt gärna vill ha en fotbollsklubb som är den bästa i världen. Och här de senaste 10-15 åren så har vi snarare fått nationer som kliver in i fotbollsklubbar för att så att säga tvätta sina varumärken då, att de vill att istället för att vi ska tänka på bristande mänskliga rättigheter eller som i Saudiarabiens fall inbördeskriget i Yemen, så ska vi tänka på fotboll när vi hör dem, eller musik för den delen. De investerar ju väldigt mycket i andra koncerner som Live Nation och Starbucks har de varit inne i, Disney. Det är ju det sportwashing är, och det har vi absolut fått se mer av de senaste 10-15 åren.
Men hur är det egentligen med sportswashing? Varför använder man det liksom?
Alltså för det första så, det är ju många som tror att sportswashing att det är någonting nytt, men det har ju förekommit i alla år. Mycket, exempelvis när ett land får en turnering eller ett mästerskap. Alltså det kan vara ett sätt att, alltså kring sportwashing, vi har ju ett kommande VM i Qatar nästa år som är ett ypperligt exempel på det också, där man liksom vill vända blicken mot någonting annat än mänskliga rättigheter eller annat då kanske som pyr under ytan i just den nationen. Men just inom klubbfotbollen så är det ju ganska nytt ändå, får man säga, klubblagsfotbollen i England i alla fall. Och i Saudiarabiens fall så handlar det ju om att de är medvetna om att vi kommer inte stoppa olja och diesel i våra bilar särskilt länge till. Och då måste de hitta andra sätt att investera sina pengar på och säkra sin framtid. Och fotbollen har blivit ett sånt sätt. Och så som jag har förstått det så är det mycket också för att det är tydligen mycket enklare att träffa nya majoritetsägare genom fotbollen och hitta andra branscher och företag att investera i. Det sägs ju nu att PIF även investerar väldigt mycket i Tyneside-området kring Newcastle, i hamnen och sådär. Så att de hittar ju ständigt, eller vill ständigt hitta nya grenar att investera i. Och då är tydligen fotbollen ett bra sätt att göra det på.
Frida, det vi fick se utanför St. James's Park i Newcastle efter att köpet var bekräftat, så såg man ju fansen festa och dansa och fira det här någonting enormt. Borde de egentligen fatta bättre vad det är för ägare som liksom har köpt laget?
Jag tror väl att först och främst måste man komma ihåg att många av dem firade antagligen att Mike Ashley äntligen var borta. Det har ju varit en session på närmare 14 år där de har haft en ägare som inte har brytt sig om fotbollsklubben. Han har inte, visserligen har han velat att klubben ska vara självförsörjande, och det är väl positivt i sig, men han har inte riktigt brytt sig om fotbollen, han har inte brytt sig om laget, han har inte brytt sig om supportrarna, enligt medarbetare som har arbetat tätt inom klubben inklusive spelare, så har stämningen varit väldigt giftig. Och jag tycker väl också att man måste komma ihåg vad Tyneside, vad det är för ett ställe och hur den delen av landet, alltså Storbritannien, har behandlats genom åren. De känner sig ofta väldigt övergivna av, ja men framförallt Londonområdet då, där allting styrs ifrån. Och de ser väl det här som en chans också för hela deras samhälle att kunna resa sig igen. Och nu kommer det någon som liksom investerar väldigt kraftigt i, ja men inte bara i fotbollsklubben utan hela området kring fotbollsklubben och arenan och sådär. Så att det är, även om man såklart borde problematisera att man får in ägare från Saudiarabien, så kan man i alla fall förklara den här glädjen med just det här.
Men Frida, hur kommer det gå nu då för Newcastle framöver? Kommer det märkas att man har saudiska ägare nu?
Först och främst så måste man komma ihåg att, och det är det jag tycker är så fint med fotbollen, att det räcker inte bara att du har pengar. Det är inte den med störst plånbok som automatiskt blir bäst. Utan du måste dels ha en stor plånbok, men du måste också vara smart i dina rekryteringar. Och framförallt plocka in folk som förstår sig på det här. Och Amanda Stavely sa ju det också ganska snabbt. Att det är inte hon som kommer sitta och tala om vem klubben ska värva och sådär. Utan de kommer ju plocka in kunnigt folk med stor erfarenhet och bakgrund inom fotbollen. Och sen blir det ju såklart ett långsiktigt arbete där man kanske plockar in en eller två nya spelare i januarifönstret nu. Och sen får man ju bygga på det. Man kan inte gå ut på marknaden och säga att nu vi vill ha Kylian Mbappé, världens bästa fotbollsspelare. Och så plockar man honom i januari. Det är inte så det fungerar. Utan det här kommer säkert vara alltså någonting vi kommer se. Alltså någonting som kommer hända successivt, liksom det gjorde för Man City som Juvelé, alltså definitivt en av världens bästa fotbollsklubbar, och är ju med där och slåss om Champions League-titlarna nu och så vidare. Men det tog ju tid för dem också. Det krävdes mycket pengar, det krävdes en av världens bästa tränare i Pep Guardiola, men de kom ju dit till slut. Och jag tror att Newcastle tar väldigt mycket inspiration från just Man City och ser det som en klubb som har lyckats göra det de vill göra nu.
Tack så mycket, Frida.
Tack.
Okej, ni vet, nu har vi pratat med Frida och vi ska gå vidare, och jag vill ju bara liksom säga också att det känns som det här ämnet och de här länderna det handlar om passar oss väldigt hand i handsken. Du har varit i Saudiarabien och jag har varit i Newcastle.
Just det, och kollat på fotboll eller?
Jag har ju verkligen varit på St. James's Park och sett Newcastle spela oavgjort mot Chelsea.
Otroligt! Det här är en kombo som ingen kan slå, tror jag.
Inte just nu, och inte vid det här tillfället. Nej. I alla fall. Men ni vet, det jag vill börja med att fråga dig nu, det är ju hur läget faktiskt är i Saudiarabien just nu.
Ja, det är en rätt så omfattande fråga, men jag tror att om vi bara liksom tittar på landet i stort, så det här är ju ett land som faktiskt genomgår en väldigt omfattande förändringsprocess. Och då behöver man kolla liksom på styret i Saudiarabien. Det är ju väldigt speciellt. Det är ju det enda landet, så vitt jag vet, som också har fått namn efter de som styr, alltså Saudi.
Mm.
Eller Saud. Och han som faktiskt är kung, kung Salman, han har ju sedan starten lyft fram sin son, alltså kronprinsen Mohammed bin Salman, som Frida också nämnde. Och det är ju han som är de facto ledare. Och det är han som håller i alla trådar. Och anledningen till att jag tar upp honom är för att när man pratar om Saudiarabien och läget där, så handlar väldigt mycket om just Mohammed bin Salman.
Men vem är han?
Jo, men då när jag var i Saudiarabien så var han nästan som en alltså så här, lite popidol liksom. Han hade inte alls lika mycket makt som han har nu, för då var han, om jag inte minns fel, försvarsminister. Men nu har han verkligen så här stigit fram som de facto ledaren. Pappan, kung Salman, är väldigt gammal och det går rykten om demens till exempel. Men han är då 36 år gammal, så han är alltså bara ett år äldre än mig och styr ett helt land. Jag tycker vi ägnar en tanke åt det.
Det gör vi, nu tänker vi på det.
Men som sagt, väldigt populär av många anledningar. Just för att han har lyft modernisering. Han är en av få saudier som inte har lämnat landet för att plugga utomlands till exempel. Det är väldigt populärt att göra. Men trots att han liksom kommer från det väldigt konservativa då, kungahuset, så har han verkligen blivit liksom ansiktet utåt för att Saudiarabien måste moderniseras. Han har pratat om det själv väldigt mycket. Och så har han också skrivit en vision, en Saudi Vision 2030. Och det är liksom den som är den här stora förändringsprocessen som sker just nu.
Det låter vision, det låter lite speciellt. Men hur märkte du av det när du var där?
Ja, alltså redan då så pratade man om att Saudiarabien måste lämna det här liksom oljeberoendet och investera i liksom förnyelsebar energi. Den här visionen skrev man faktiskt året efter, 2016. Men man pratade om det redan då. Och när jag var där så var det ju inte tillåtet för kvinnor att köra bil. Det har det ju blivit sedan dess. Mm. Religiösa polisen som ju liksom kontrollerade väldigt mycket av samhället har fått mycket mindre makt. Det har också alltså kvinnor får jobba inom fler yrken. Biosalonger är tillåtna. Det var inte tillåtet när jag var där. Man får gå på konserter. Och det här som väldigt många kvinnor berättade för mig om, att de upplevde som extremt jobbigt och påfrestande i allt de gjorde. Förmyndarskapet, förmyndarsystemet, det har inte helt tagits bort, men det har minskat till rätt så stor del. Och det är det var verkligen en sån där grej som man märkte direkt som kvinna när jag kom dit. Och vi bara skulle göra en så här enkel sak som att köpa simkort till telefonen. Dels så fick vi ju inte gå in genom, alltså i såna stora gallerior, genom den vanliga porten, utan det var ju en kvinnoingång. Och sen så fick vi inte göra en så stor och viktig sak som att köpa ett simkort, utan då fick vi till slut be våran taxiförare att gå in som man och köpa simkort. Så att det är ju en pytteliten sak jämfört med det här förmyndarsystemet som gör att kvinnor är väldigt osjälvständiga. Men det är bara en sån här, det är så talande liksom, historia.
Men det låter ju lite sjukt för oss som bor här i Sverige och vi vet vad vi kan som kvinnor göra. Men de här förändringarna nu som man har gjort i landet, har det på riktigt blivit någon skillnad för kvinnor?
Ja, men det här är ju lite tudelat, eller man ska säga, för att alltså, det finns ju väldigt många kritiker förstås till Mohammed bin Salman och styret i Saudiarabien, och de brukar ju konstatera att de som har kämpat hårdast för kvinnors rättigheter, till exempel de här kvinnliga aktivisterna som körde bil trots att man inte fick, de har, alltså samtidigt som en stor grupp kvinnor har fått det bättre, så har just de faktiskt fått det sämre. För samtidigt som man presenterade de här lättnaderna liksom, och ökade rättigheterna för till exempel kvinnor, så har man också ökat jakten på, alltså, människorättsaktivister. Fler har fängslats. Och även personer som jag träffade som var, hyllade liksom bin Salman och verkligen trodde på att han var framtiden, de har ju egentligen inte kritiserat ledaren, men för att de var aktivister, för att de ville ha en bättre framtid, så har flera av dem straffats väldigt, väldigt hårt.
Sen är det ju så, vi vet ju också att Saudiarabien är ett av världens mest förtryckande länder.
Ja, alltså, och det ska man verkligen komma ihåg. Saudiarabien är ju ett av de mest repressiva länderna i världen. Och en sån där person som faktiskt från början egentligen hyllade Mohammed bin Salman och att han kommer liksom ta Saudi in i framtiden, var ju den här journalisten som vi har pratat om, Jamal Khashoggi, som sen, ja, men ruttnade kan man säga på bin Salmans väldigt repressiva styre med ena handen och liksom frihetsvurmande med andra handen. Det är ju det mest kända exemplet. Det finns ju jättemånga dissidenter som har fängslats och som har drivits ut ur landet. Det ska också sägas att det saudiska kungadömet har ju aldrig velat ta på sig det här mordet. Men som vi har nämnt så pekas man ju ut av både till exempel amerikanska CIA men också av FN som högst ansvarig, är ju att det är kronprinsen bin Salman som är högst ansvarig. Liksom.
Finns det på fler sätt som du yttrar sig att Saudi är så förtryckande?
Ja, det är ju liksom, det här är ju så himla komplext, för att vi ser å ena sidan den här faktiskt framgångsrika utvecklingen, alltså både i rättigheter, att liksom kvinnor får det bättre till exempel, men också i att man, ja, men moderniseras som land ganska mycket. Det finns massvis med exempel på att man, ja, men lämnar oljeberoendet och blir mycket mer miljövänligt som land, att man öppnar upp för turism och massa sådana olika saker. Men sen då, som sagt, de som har kämpat för det här, de har ju fått det sämre till stor del. Och minoriteter har fått det sämre. Och den här stora gruppen av migrantarbetare som Saudiarabien tar in, de ser ingen liksom lättnad i deras situation. Och det här måste man också säga att det här har blivit tuffare under coronapandemin, för att då har ju Saudiarabien, likt många andra stater, kunnat ta ett hårdare grepp. Och jag tror att om du frågar kvinnor, om du frågar till exempel shia-muslimer som gör i minoritet i Saudiarabien, så ser inte de den här stora framgången och liksom Saudi Vision och allt det här.
Men du, ni vet, varför vill nu då Saudiarabien köpa en fotbollsklubb?
Ja, men det finns flera skäl. Och då kommer vi tillbaka till det här med Bin Salmans modernisering och vision om 2030. Liksom. Det är ju helt enkelt så att man har insett att de här oljepengarna, det är ju liksom pengar som inte kommer finnas för evigt. Det är ju en sinande resurs och inte särskilt hållbar, alltså i dubbel bemärkelse, resurs. Och infrastrukturen i Saudiarabien behöver liksom drivas av något annat än olja. Så visionen är ju liksom att man säljer oljan och så återinvesterar man pengarna i andra saker än olja. Så att man kan liksom säga att Saudiarabien går mot att bli lite mer så här riskkapitalister, om man ska vara liksom supergeneraliserande. Mm. Och plånboken för det här är de här PIF, Public Investment Fund.
Mm. PIF, ja.
Ja. Och det är ju de då som har köpt 80% av Newcastle.
Precis. Och jag förstår ju att det här är inte Puffs brorsa. Nu försökte jag bara vara rolig, men vilka är då PIF?
Ja, men det är ett gott namn. Det ligger ju bra i munnen. Men alltså kort och gott.
Piffa sig lite.
Vi säger ju då Saudiarabiens investeringsfond. Mm. Liksom. Och det är ju, ja, men det är ju typ kronprinsens plånbok. Liksom. Hans sparkonto som han kan använda till sånt. Han
har ändå ett rejält sparkonto.
Ja, det får man säga. Men det är ju då, alltså, och han sitter ju som ordförande också i styrelsen. Och den här fonden har liksom som uppgift att investera statens pengar som man då har fått in, som jag sa, av oljeförsäljning. Det var roligt när jag skulle läsa på om den här fonden, att de är liksom kända som en av de minst transparenta fonderna i världen. Jag tycker det säger så himla mycket om Saudiarabien. Och med den här visionen som Bin Salman skrev så fick ju den här fonden också mer makt. Så man kan göra nästan lite vad som helst med de här pengarna. Alltså de här ministrarna som ju också är prinsar som sitter i den här styrelsen. På hemsidan så säger man ju att det här är kungadömets främsta investeringskanal för att nå den strategin som landet har för att attraktiva finansiella värden. Ja, men du hör ju, det är liksom fina ord. Men det är Saudis plånbok.
Mm. Men förutom att investera då i Newcastle United, vad har man mer investerat i?
Alltså, vad har man inte investerat i?
Inte i min plånbok.
Nej,
mitt sparkonto är...
Ja, alltså det beror på hur man ser på det faktiskt. För att, alltså, dels har man ju också, vi ska inte glömma det, alltså andra länders infrastruktur, eller man ska säga, just det här att man inte ska vara oljeberoende. Men också på olika områden där Bin Salman har sagt att han vill modernisera. Och det är här faktiskt som din eventuella plånbok faktiskt på ett sätt kommer in, för att Disney har man köpt in sig in, Uber, Facebook, Starbucks nämnde vi tidigare, Live Nation passade man på att köpa en rätt stor del av när företaget ju hade det tufft under coronapandemin eftersom ingen gick på konserter. Pfizer, som ju läkemedelsbolaget som har gått som tåget sen man tog fram ett coronavaccin. Och nu låter det ju som att, ja, men vilken härlig liksom, innovativt statskonto med jättemycket pengar. Men då ska man också vara medveten om att det här mordet på Khashoggi, där har PIFs pengar också använts. Det finns domstolsdokument till exempel som visar att man använde pengar från den här fonden både inför, alltså när man planerade det här mordet som ju som sagt Bin Salman inte har velat ta på sig, men till exempel att man köpte flygplan eller jetplan alltså privatjet som de här olika mördarna fick åka med. Men sen också att man anlitar en konsultfirma för att städa upp det här fruktansvärda ryktet som man ju fick efter att Turkiet och sen resten av världen pekade ut Saudi som ansvariga för mordet.
Men vad betyder det här egentligen för oss vanlisar? Behöver vi bojkotta till exempel Facebook och Uber och Disney och köpa kaffe på Starbucks?
Ja, det är lite svårt för mig att säga såklart. Mm. Det är ju det egna ansvaret. Men jag tycker nog att man ska vara medveten om vilka det är som pumpar in pengar. Och det kan man ju faktiskt säga om fler länder. Nu pratar vi om Saudiarabien, men jag menar man kan ha synpunkter på att Facebook har väldigt liksom stor makt över våra sociala medier användande och var de delar den informationen med till exempel USA, eller man kan ju ha synpunkter på kanske arbetsvillkoren för Starbucks kaffebönder. Det man också kan lyfta i just den här frågan, det är ju att med det här köpet, alltså när Piff köpte Newcastle, så kom en väldigt tydlig markering. Och Premier League har ju varit väldigt tydliga med att lyfta fram att det här var det som gjorde att vi faktiskt kunde genomföra det här köpet. Och det är att saudiska staten, som ju påstår att de inte alls har kopplingar till Piff, vilket ju är ärligt talat bullshit, men saudiska staten får inte lägga sig i klubbens angelägenheter. Om det nu blir så, det återstår ju att se.
Ja, det kommer vi få se. När vi pratade med Frida tidigare så pratade vi om det här med Be In Sports-grejen. Att Saudiarabien vägrade sända kanalen och använt en egen streamingtjänst för Premier League-matcher. Och att det var främsta anledningen till att Newcastle-köpet inte blev av förra året. Nu har köpet alltså blivit av. Så då undrar vi, konflikten med Qatar, vad grundar den sig i?
Ja, det här är ju en av de mest märkliga konflikterna i nutid. Det var sommaren 2017, så var det liksom flera länder, framförallt då Saudiarabien, som bröt sina diplomatiska förbindelser med Qatar. Och det ledde ju då i sin tur till att man kallade hem ambassadörer, man införde handelsblockader, reserestriktioner. Och så just den här då som många i fotbollsälskare märkte med just den här stora kanalen Be In Sports som ju ägs av Qatar.
Mm. Men vet man varför?
Ja, alltså det finns inte en tydlig händelse eller så. Och jag tror att det beror nog ganska mycket på vem du frågar. Men om man ska bara beskriva Qatar så är det är som ett liksom, det irriterande syskonet i Mellanöstern. De har retat upp rätt många olika länder av rätt flera olika anledningar. Framförallt i liksom Mellanöstern. Men det korta svaret, om du till exempel frågar Saudiarabien, så var det ju att man anklagade Qatar för att till exempel genom att samarbeta med Iran, att man stöttade terrorism på olika sätt. Och det här är ju förstås någonting som Qatar har avfärdat.
Mm. Men kan man säga att det här är nästan lite som konflikten mellan Katy Perry och Taylor Swift, som egentligen ingen kommer ihåg varför de bråkar?
Ja, om det var så att det också liksom låg och puttrade väldigt länge.
Ja,
att det,
mycket länge.
Att det ledde fram liksom till ett här avbrott i diplomatiska förbindelser. Ja. Så, ja.
Ja.
Men nu är de faktiskt kompisar igen.
Betyder det här att vi ska fira det, eller?
Alltså, va? Ja, men det betyder ju till exempel det som Frida tog upp, att det här att det är fred nu gällande just den här Bein Sports. Det var ju, som sagt, det var ju det som ledde till köpet. Det hände ju väldigt kort in på varandra och var antagligen en förutsättning för att Newcastle-köpet kunde ske. Men om man liksom bara ska titta på regionen generellt så är det nog bra med en konflikt mindre. För att i princip alltid när stater bråkar på det här sättet, diplomatiska liksom förbindelser som bryts, så blir det ju att det drabbar civilbefolkningen. Det kan ju antingen vara på liksom en lägre nivå, att jobb försvinner, att ett land har svårare att tjäna pengar, eller genom liksom proxykrig i värsta fall, som det ju är mellan Iran och Saudiarabien till exempel.
Ni vet, nu kommer också den här jättelätta frågan. Vad kommer hända nu i framtiden i Saudiarabien?
Ja, ska jag kolla min kristallkula.
Mm, ta fram den nu.
Nej, men det, för fotbollens del, där tror jag att Frida har svarat bäst.
Men det hoppas vi. Mm.
Men ja, det man absolut kan säga är ju att Mohammed bin Salman har ju fått vind i seglen. Alltså det här är ju en stor investering, en stor vinst för honom som han har kämpat för rätt länge dessutom och var till och med inne och petade på Boris Johnson och undrade om han kunde hjälpa till. Så det här är ju, han firar nog nu. Men han kämpar ju på där med sin Saudi Vision och har ju säkert fått liksom känslan nu att om jag har lyckats med det här, vad kan stoppa mig nu? Mm. Om jag bara får spekulera. Mm. Och dessutom så har han ju liksom klarat sig från den här egentligen stora Khashoggi-skandalen. Det var ju många som trodde att det här kunde faktiskt fälla honom. Men han sitter ju kvar, han har ju klarat sig. Och nu, alltså, det här, vi har ju pratat rätt mycket om investeringen, men en jättestor stötesten som man pratar om i Saudiarabien och även runt om i världen, det är ju det här med att också minska beroendet av oljeexporten och ställa om till förnyelsebar energi. Det är ju en jättefråga, alltså, för hela världen, men också för Saudi som har varit så otroligt oljeberoende. Och där pågår ett stort arbete. Man ställer om till, det är mycket solenergi, det är ju ett ökenland med mycket, mycket sol. Vattenenergi, man har lovat ganska stort för G20-länderna om att man ska få ner sina utsläpp. Och målet är ju då i den här visionen att 50% av energiförbrukningen ska komma från förnyelsebara källor till 2030. Och det är rätt snart alltså. Mm. Man har en planer på någon futuristisk megastad som ska drivas på 100% förnyelsebar energi. Och det ska ju liksom öka turismen och det ska också öka handeln med Saudi. Så att bin Salman har fullt upp alltså, och nu har han liksom fått ännu ett plus i kanten med det här jätteköpet liksom av Newcastle.
Vi får se helt enkelt vad som händer med både Newcastle United och med Saudiarabien. Vi är klara för idag, ni vet.
Ja, jag hade kunnat prata hur mycket som helst om det här. Du märker att jag brinner för
Saudi. Jag vet. I know. Men du? Tack för också, inte tack för du. Du som har lyssnat, tack för att du har lyssnat
tack
på Aftonbladet.
Dig, Jenny.
Tack för mig. Du som har lyssnat, tack för att du lyssnar på Aftonbladet Utrikes. Ifall att du vill lyssna i fatt på gamla avsnitt så hittar du dem såklart där du hittar poddar. Och så kan du följa oss där, trycka på prenumerera-knappen så missar du inte när nästa veckas avsnitt kommer då nästa vecka.
Jenny Ågren. Kommer det nästa vecka eller?
Nästa vecka. Jenny Ågren och Nivetta Wood säger tack för idag.
Slut för idag.
Hej då!
Hej då!
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.